frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa vår minnesvers idag. Konfirmanderna har haft den här som minnesvers i alla fall. Allt det Jakobs brev, förresten det första kapitlet. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så allt det goda vi får, var kommer det ifrån? Var kommer det ifrån? Allt det goda vi får. Just det.
Ovan.
Ja, från ovan och från Gud. Och här kallas han ju fader. Och det är ju en påminnelse till oss att han är vår älskade far och vi hans älskade barn. Och det här med att hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det betyder att vi behöver aldrig på morgon då vi vaknar tänka att undra på vilket humör han är idag. Om han kanske är irriterad och argsint idag. Det sker ingen sån förändring hos Gud eller växling. Utan han är oföränderligt god och kärleksfull. Jag tror vi ska göra så här. Att vi ritar ett hjärta och så skriver vi Gud. Han är alltid kärleksfull och ger oss goda gåvor. Vad är det förresten för goda gåvor som han ger oss? Allt det goda vi får. Vad är allt det goda vi får? Något? Säger ni? Goda gåvor. Kommer här. Något? Simon?
Mat och dryck.
Mat. Det där var så surt så att jag vet. Det där blev ännu. Jag skriver så här. Mat. Det kom ett paket med mat och dryck här. Så här jättefint paket. Varje dag. Allt vad vi behöver varje dag. Mer?
Hem,
ja. Och det har vi också här. I ett fint paket. Med rosett. Och vi har ett hem. Mer? Ja.
Tröst och kärlek varje dag.
Han försäkrar oss om tröst och kärlek.
Man kan säga hans ord så att säga.
Ja, visst. Och det vet vi. När vi lär oss om till exempel det ordet i idag så ser vi att det växlar heller aldrig. Det är varje dag samma kärleksfulla fader. Mer goda gåvor vi får.
Förlåtelse.
Om vi skulle rita det största paketet med det finaste pappret. Hans största gåva. Vad tror ni vi ska skriva där? Jag hör väl ihop. Emil.
Evigt liv.
Evigt liv. Och där har vi Jag skriver Jesus Kristus. Han har gett oss sin egen storm. Som har återlöst oss. Och resultatet är ju att vi för hans skull ha evigt liv. Men det är allt ifrån som mat och dryck och ett hem. Och att vi har tröst och kärlek från Gud. Och att vi har tröst och kärlek från varandra också. En familj och vänner. Och att han förlåter våra synder. Och den allra största gåvan är ju att han har gett oss sin son och evigt liv. Men hörni, har ni något bra förslag? Hur ska vi visa att vi är tacksamma för allt det här goda som han ger? Finns det något sätt för oss att visa att vi är tacksamma? Något förslag som ska vi göra?
Berätta om de här goda nyheterna.
Ja, berätta för andra om allt han ger och hans främsta gåva, Jesus. Visst? Mer? Ja.
Leva efter hans vilja.
Och leva efter hans vilja. Mm.
Visa kärlek till andra.
Ja. Vi lever efter hans vilja och visar kärlek till varandra. Det är det vi hörde Jakob, den konungsliga lagen. Älska din nästa som dig själv. Och sen kan vi göra många andra saker i smått. Här har vi ju sjungit lovprisningar och så. Men det handlar om att vi lär oss mer om honom i skriften. Att vi berättar det för andra. Att vi lever så som han vill. Och att vi sjunger och ber och tackar och gör allt enligt Guds vilja. Ska vi knäppa händerna och be? Vi tackar dig, vår kära Fader, för att du ger oss allt gott och allt vad vi behöver till kropp och själ varje dag. Och så vill vi be att du uppfyller oss med tacksamhet för dina goda gåvor, så att vi tackar dig med hela vårt liv. Amen. Ja, vi hörde de första 13 verserna ur det andra kapitlet som epistel, och vi ska upprepa det igen, och jag läser nu hela det andra kapitlet som är ju en enhet som tar upp ett ämne. Och ni kan förbli sittande. Jakob skriver så här: mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger: varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige: du kan stå där, eller sätt dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte det rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte det som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften: du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott, han har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, Vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klär varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Vi ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde dem ut en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Förra söndagen, då läste vi texterna för Augsburgska bekännelsens dag. Vi firade Augsburgska bekännelsens dag. Och då talade vi om Luthers tornupplevelse. Den här stora upptäckten som förändrade hans syn. Han upptäckte att vi inför Gud blir förklarade rättfärdiga utan gärningar. Endast av nåd för Jesu Kristi skull. Vi ska idag med hjälp av Jakobs brev lära oss att vi inför människor blir erkända som rättfärdiga genom gärningar. Det är många som har haft problem med Jakobs brev eftersom han lär att en människa, ni hörde vad han skrev, en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro och att tron samverkar med gärningarna. Medan vi samtidigt har många andra klara och tydliga skriftställen, exempelvis i Romarbrevet 3 och 4, där det sägs att vi blir förklarade rättfärdiga genom tron utan gärningar. Och nyckeln till förståelsen av Jakobs brev, det är att uppmärksamma att Jakob talar om rättfärdiggörelsen inför människor. Medan exempelvis Romarbrevets 4:e kapitel talar om rättfärdiggörelsen inför Gud. Så inför människor blir ju ingen erkänd rätt som rättfärdig på grund av hjärtats tro. För ingen människa kan ju se in i en annan människas hjärta och säga att jag ser att du har tron i hjärtat och att du är rättfärdig inför Gud. Det är ju omöjligt. Omöjligt att se in i en människas hjärta. Men andra människor kan ju höra och se vår bekännelse i ord och gärning. Och på grund av vad de ser och hör så kan de hålla oss för rättfärdiga. Alltså de kan hålla oss för kristna. Men inför Gud som ser till hjärtat blir ingen erkänd som rättfärdig på grund av sina gärningar. Utan det heter i Romarbrevet 4:5 så här. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Ni hör att Jakobs andra kapitel börjar med att beskriva en synd som är oförenlig med tron på Jesus Kristus. Och den synden att ha anseende till person Alltså att man gör skillnad på människor. Den som håller vissa människor högre och hedrar dem medan man föraktar andra kan inte samtidigt tro på Herren Jesus Kristus. Så Jakob tar upp hur gärningarna kan bevisa att tron finns i hjärtat, men gärningarna kan också bevisa att tron saknas i hjärtat, att tron är död. Och det exemplet är när man har anseende till person. Jakob skriver så här: mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Och så gör han det verkar ha verklighetsbakgrund. Det finns en anledning varför han gör det, men han gör ett antagande. Han målar upp ett exempel hur man behandlar fattiga och rika på olika sätt. Så kommer det en gudstjänstbesökare, en rik gudstjänstbesökare som kommer där i vackra kläder, han har guldring på fingret och så säger man: varsågod och sitt här, du, det här är en bra plats. Och så samtidigt kommer in en fattig man i smutsiga kläder och så säger man: du kan stå där nere. Eller får du sitta här på golvet vid mina fötter? Ja, då gör man skillnad på folk. Och då har man blivit en domare. Alltså man har med det handlade dömt partiskt på orätta grunder. Då har man bedömt människor efter ytligt sett, egentligen man har bedömt människor efter förmögenhet och hedrar de rika men föraktar de fattiga. Och Gud påminner om att Jakob påminner om att Gud gör inte så. Gud har inte anseende till person och Gud är inte en sån domare som dömer partiskt. Han dömer inte: ja, vad har du för taxerad inkomst? Ja, då varsågod, vad har du företräde? Gud dömer inte efter taxerad inkomst till förmån för de rika. Nej, tvärtom säger Jakob så här, att Gud har utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom. Och när Jakob talar om hur man gör det här exemplet, att hur man hedra de rika och förakta de fattiga, då gör han ett antagande. Han antar att det sker så. Han ställer fram ett exempel. Men många andra exempel skulle också kunna ges på samma sak. Alltså att man är partisk. Man favoriserar vissa och man dömer på orätta grunder. Man skulle kanske hos oss kunna, i vårt samhälle kunna ge exemplet hur man favoriserar svenskar framför invandrare, eller hur man om man värderar friska och arbetsdugliga framför sjuka och hjälpbehövande, hur man behandlar begåvade, favorisera begåvade men kanske behandla mindre begåvade eller utvecklingsstörda sämre. Så oavsett vad det handlar om, att göra skillnad på människor, att ha anseende till person, att favorisera vissa eller vissa grupper, det är någonting som vi kristna särskilt ska akta oss för. Och det, vi kan rada upp många skäl för det. Det första är att Gud skapade två människor, Adam och Eva. Och vi är alla, oavsett folkslag, oavsett hudfärg, oavsett vilket språk vi har, oavsett vilken begåvning vi har, oavsett vilken förmögenhet vi har, så är vi alla ättlingar till samma föräldrar. Vi har ett gemensamt ursprung. Det andra är att Bibeln lär oss se på varje människa som dyrt köpt och återlöst med Kristi blod. Så ni hörde här i evangeliet hur man såg på Jesus på ett ytligt sätt utan att undersöka saken. Han kan inte vara Messias, för han är inte av Davids släkt och från Betlehem. Men hade man undersökt det så hade man ju funnit att det var så. Men man dömde honom ytligt för att han var från Galileen, en timmermannens son från Galileen. Men vi ser inte så. Paulus skriver så här: han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och därför känner vi ingen längre, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Så säger han, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Så vi betraktar inte Kristus på ett ytligt sätt. Ja, det var timmermannens son från Nasaret, punkt slut. Han dog som en brottsling. Och vi betraktar heller inte människor på ett ytligt sätt, alltså så som människor kan lära känna eller känna varandra, utan vi känner Kristus och vi känner alla andra människor så som Gud har lärt oss. Och vi känner Kristus som Guds son, återlösaren. Och vi känner alla människor som dyrt återlösta i Kristi blod. Och därför har vi ett och samma budskap till alla människor oavsett vilka de är. Låt försona er med Gud. För det tredje, vi ska inte göra skillnad på folk och döma partiskt, för Gud gör det inte. Så här börjar Petrus. Det var en upptäckt som Petrus hade gjort, som gjorde att han började sin predikan i Cornelius hus så här: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Och sen, för det fjärde, så ska vi ju särskilt akta oss för att förakta de som har, alltså som är ringa här i världen. Alltså de som är föraktade, de som har en i världens ögon en låg social ställning. För om vi gör det, då kan vi ju komma att förakta just de människor som Gud har utvalt. För det heter ju så här: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort i vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och så kan vi också tillägga det att vi ska veta att när det gäller alltså i vårt samhälle och i många länder byggs det ju upp motsättningar mellan folk, och det talas om främlingsfientlighet och så. När vi ska särskilt tänka på att när det gäller människor från andra länder som lever som främlingar i vårt land, så håller Gud på ett särskilt sätt sin hand över dem. För när Gud upprättar förbundet på Sinai, så befallde han sitt folk så här: en främling ska du inte förödmjuka eller förtrycka, Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Och i Saltaren så heter det Herren bevarar främlingar. Och det är väl kanske aktuellt att ta fram det som vårt samhälle ser ut idag. Jakob fortsätter sin framställning med att visa att de som gör skillnad på människor, de som favoriserar vissa, de som dömer partiskt, de begår en synd och bestraffas av lagen som överträdare. Så det är inte tillåtet att välja och vraka bland buden och säga att nu ska jag leva som kristen, men just då det gäller det här då de där vill jag inte ha med att göra. Alltså det är inte tillåtet att godtyckligt välja och vraka bland Guds bud. Jakob skriver: till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så den som visserligen inte begår äktenskapsbrott men mördar är ju ändå en brottsling. Och likadant den som håller hela lagen men gör skillnad på människor begår en synd och bestraffas av lagen som överträdare. Och det här är bara ett exempel på hur människor kan bedra sig själva och på sätt skapa sig en skötesynd. Alltså man väljer att vraka bland buden men skapa sig ett fritt område där man gör som man vill. Alltså Jakob nämner i sitt brev många sådana exempel. Exempelvis det är att den som förtalar eller dömer sin broder, säger han, är inte längre lagens görare utan har ju satt sig över lagen i sin förmätenhet. Ett rätt handlande däremot, det är att inför sig själv och inför andra visa att man är en kristen. Visa sin tro genom att i ord och gärningar göra Guds vilja. Och Guds vilja sammanfattas av Jakob i det han kallar den konungsliga lagen. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det innebär, som han visar, att vi ska visa barmhärtighet mot alla. Och vi ska tala väl om alla utan åtskillnad. Tron som finns i hjärtat bevisas inte genom att vi talar vitt och brett om kärlek och hur vi ska älska varandra. Det är ju någorlunda lätt gjort att tala vitt och brett om kärlek. Utan kärleken kräver alltid offer. Kärleken kräver alltid offer. Så kärleken kräver kärlekens gärningar. Så, och det är tvärt emot vad man betraktar som kärlek idag. Man får se i alla fall på populärmusik, alltså sångtexter och som ni hör i radio varje dag. Vad är kärlek? Jo, kärlek är en känsla här och där. Något man vill ha. Alltså jag vill ha det här av dig. Men det är alltså kärleken i skriften, den har någonting helt annat. Kärleken kräver alltid offer. En uppoffring. Att man gör kärlekens gärningar för andra. Det är det som är kärlek. Och det är kärlekens gärningar som visar att vi är av sanningen, inte tomt skryt eller att vi talar vitt och brett om kärlek. Så Johannes skriver så här: kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och kan övertyga vårt hjärta och så vidare. Så det är ett vittnesbörd för oss själva också. Och Jakob skriver så här: om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klär varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Så både inför oss själva och inför andra ska vi visa hjärtats tro genom kärlekens gärningar. Men om vi inte lever i kärlek, om vi inte gör trons gärningar, då kan vi ju inte övertyga oss själva. Vi kan inte ens övertyga oss själva att vi är av sanningen. Så mycket mindre kan vi övertyga någon annan om att vi är goda kristna. Utan saknas trons gärningar, då är det ett bevis på att tron saknas i hjärtat, att tron är död, som Jakob skriver. Och just på den här punkten finns det stor skillnad. Här är det kollision mellan luthersk lära och reformärt lära. Så det finns reformärta grupper som lär, de säger en sats så här: en gång troende, alltid troende. Och de är ju också lite hånfulla mot Luthers teologi, för de kallar Luthers teologi en jojo-teologi. Det är ju jojo-teologi, alltså en troende kan avfalla från tron, omvända sig och avfalla igen. Det är jojo-teologi. Utan de säger en gång troende, alltid troende. Och de menar att tron kan finnas i hjärtat även om trons utövning saknas. Och de ser exempelvis Davids fall, alltså i äktenskapsbrott och mord. De ser inte det som ett avfall från tron, utan de menar att han till en tid bara saknade trons utövning. Men så är det inte. Där de goda gärningarna saknas och en människa lever i uppenbar synd och inte vill bättra sig, oavsett vilket namn synden bär, om det är äktenskapsbrott eller mord, eller att göra skillnad på människor, som är de exempel som Jakob nämner i sitt andra kapitel. Ja, där saknas inte, det är inte bara trons utövning som saknas, utan det är själva tron som saknas. Där är tron död. Och den som lever i synd ska ju inte förmanas att, ja, nu måste du tänka på att också bli rik på goda gärningar. Utan den som lever i synd måste ju höra, du måste bättra dig och bli omvänd, annars går du under. Så till den person som menar sig vara en kristen men inte alls lever som en kristen, ska man ju inte säga så här att nu får du tänka på att komplettera din kristna tro med goda gärningar och ett kristet liv. Nej, han måste få höra Jakobs förkunnelse. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Och när Jakob i det här sammanhanget säger: ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro, då talar han om en rättfärdiggörelse inför människor. Så en människa blir erkänd som rättfärdig av andra människor på grund av sina gärningar. De goda gärningarna kan alla se. På grund av de goda gärningarna som man kan se kan man erkänna och hålla en person för rättfärdig, eller för en troende, eller för en kristen. Och att Jakob här talar om rättfärdiggörelsen inför människor, det framgår så tydligt av sammanhanget att det är egentligen underligt att man missar det. För han säger: visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Vad handlar det om? Jo, han talar om att bli erkänd som rättfärdig av en annan, av inför människor, på grund av de gärningar som de kan se. Alltså, visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa min tro genom mina gärningar. Något som man kan visa. Men hjärtats tro kan ju ingen se. Så Och vi kan ju inte hålla någon för kristen på grund av hjärtats tro. Vi kan helt enkelt inte se in i människors hjärtan och se vilka enskilda människor som har tro. Men utifrån en människas bekännelse i ord och gärning så kan vi erkänna henne rättfärdig. Alltså vi kan hålla henne för en troende. Vi kan hålla henne för en kristen. Och vi ska göra det. Så när vi träffar en människa som bekänner sin tro på Kristus och lever ett kristet liv, ja, då ska vi hålla den människan för en kristen och erkänna den människan för en kristen. Och på det här sättet så ska vi visa vår tro för varandra genom våra gärningar, genom en god bekännelse och genom goda gärningar. Men inför Gud går det inte att komma dragandes med några gärningar. Och går det inte att komma och berömma sig och visa upp gärningar och tänka att Gud på grund av de gärningarna ska erkänna mig som rättfärdig. Nej, Gud ser till hjärtat. Och Gud ser om den frälsande tron finns där. Och vad är den frälsande tron? Jo, den frälsande tron är att tro på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig för Kristi skull. Och det här är ju alldeles detsamma som att ta emot förlåtelse för alla sina synder för Jesu Kristi skull. Så när det gäller rättfärdiggörelsen inför Gud, då gäller det, alltså det är inte det gäller att tänka att man ska komma och ha tillräckligt med gärningar att berömma sig av. Utan, och den som inte kommer till Gud som syndare, som ogudaktig, för att bli förklarad av den som rättfärdig, av den som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, den som inte kommer inför Gud som ogudaktig, som en syndare, han kommer inte alls. Men inför Gud så gäller det ändå att vi kommer inför honom som fattiga syndare för att ta emot förlåtelse för alla våra synder. Den förlåtelse som Kristus har vunnit åt oss och som ges åt oss helt gratis för Kristi skull. Och den människa som tar emot förlåtelsen, den människan är salig. Den prisas salig i skriften. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka syndare är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att du har förvärvat, återlöst och vunnit oss förlorade och fördömda människor från alla synder, från döden och djävulens makt. Det har du gjort med din fullkomliga lydnad och oskyldiga lidande och död. Herre, förlåt oss alla våra synder. Lär oss att leva som upprättade syndare i tacksamhet för din frälsning. Gör oss ivriga att göra gott mot alla medan vi väntar din återkomst i härlighet. Hjälp oss så att vårt ljus lyser klart inför människorna. Amen. 274.